Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej. Här kommer nu fallet Nora, del 3. Den sista delen. Det här programmet kommer från vår andra podd som jag och Third Ear Studio gör, som heter Skuggland. Om du vill lyssna på allting nu direkt kan du bli prenumerant på thirdearstudio.com eller via Apple Podcaster. Så, slut på meddelandet. Här kommer avsnitt 3, fallet Nora.
Ja, jag gick och började tvaga mig för att gå och lägga mig, och Pelle han chattade väl lite med tjejen sin på datorn.
Daniel Backe är i Tunisien. Han är där för att hjälpa Lene med hennes dotter Nora. Han sitter på sitt hotellrum.
Och sen bara hörde jag att det rasslade till i hallen. Och då sa jag, vem fan är det? Och då bara rusar du in typ 10 snutar liksom, och tryck upp mig mot väggen där liksom. Först tänkte jag, vad fan som händer givetvis, liksom, vad är det här? Men först identifierade de sig inte. Och då sa jag åt dem, ni måste för fan identifiera, vilka är ni liksom? Och då drog de fram en snutbricka. Och då sa jag, okej, ni är polisen. Och då sa jag, men då samarbetar jag. För då visste jag liksom, ja men snuten, vad fan har jag oroat mig för?
Det är ett stort pådrag. Civilpoliser i rummet och uniformerade ute i hotellets korridor. Och så blåljus på gatan. De tar med Daniel till polisstationen.
Nej, det är bara ett kallt rum med plaststolar liksom, som är bultade i golvet. Och så är vi fastkedjade i dem.
Snart förstår han varför de har skickat så många poliser för att hämta honom. Någon eller några har sagt att Daniel bär vapen.
De ställde ju väldigt ledande frågor liksom och sådär. Och först var det ju väldigt fokus på vapen. Men det fanns ju aldrig vapen. Det är liksom inte, det är inte så mycket man kan säga liksom.
Daniel är övertygad om att det har skett ett missförstånd. Han förklarar att pappan är efterlyst av Interpol för att ha fört bort Nora.
Vi visar ju papperna från Interpol. Grabben är ju efterlyst liksom, för att ha fört bort barn. Ni ska ju åka och hämta han liksom.
Och så händer något märkligt. Poliserna på stationen åker och hämtar pappan. Pappan kommer nu in i rummet där Daniel och Pelle sitter.
Han vet du, jag har ju handklovar på mig. Men han gjorde ju direkt utfall mot mig. Din jävel, ni ska dräpa dig liksom. Och vi säger ju det liksom, att den här killen är ju efterlyst av Interpol. Så liksom, varför gör ni inte ert jobb för? Då sätter ju de sig och de ger han kaffe och dunkar lite rygg med han liksom. Och så snackar de ihop sig liksom. Och så får han sitta med i förhöret. Och de sitter där och garvar och pekar på oss liksom. Så de samarbetar ju. Så Interpol i Tunis samarbetar med killen som är efterlyst av Interpol.
Det är november 2012. Och Daniel Backe har precis blivit frihetsberövad. Det han inte vet där är att det här bara är början på en lång kamp för att komma ut. En kamp som ska komma att pågå i flera år.
Third Ear Studio presenterar Dockland, fallet Nora. En berättelse i tre delar. Du lyssnar på det tredje och sista avsnittet. Ingen jävla smurfby.
Jag får ju ganska direkt ett besked där från den första domaren att jag fram tills att allt det här är uppklarat så har jag ett utreseförbud.
Lene Stockedal har en dotter tillsammans med en man som vi i det här programmet kallar för pappan. Dottern, Nora, är vid det här tillfället 4 år gammal. Pappan har tagit barnet till hans hemland, Tunisien. Och Lene har efter upprepade försök med myndigheter i både Norge och Tunisien nu bestämt sig för att ta saken i egna händer. Men planerna grusas när hon grips av tunisisk polis. Polisen verkar vara mer intresserad av svenskarna Pelle och Daniel. Så Lene släpps, men beläggs med ett utreseförbud. Och det ställer till det för Lene. För hon är gravid med sitt andra barn. Och nu börjar det bli dags att föda.
Hur gick förlossningen mitt i allt det här?
Om man jämför erfarenheten av att föda Nora på ett norskt sjukhus kontra att föda ett barn i Tunisien så var det väldigt annorlunda.
Lena är ensam i Tunisien på ett sjukhus. Hennes man, barnets pappa Vladimir, kan inte åka dit, så han är kvar i Norge. När det blir dags att föda så får han istället följa förlossningen på FaceTime.
Ja, nej, det är som sagt nog av det värsta jag har upplevt, alltså hela den vunna historien, alltså är min värsta upplevelse i mitt liv.
Vladimir säger att han i sin barndom i forna Jugoslavien har upplevt flera krig, tunga, svåra, traumatiska grejer, men att inget av det var värre än att inte kunna vara där när Lene skulle föda deras barn.
Nej, ingenting toppar detta, alltså det är ju, man önskar inte det till sin värsta fiende, för att säga det sant. Det är bara, ja, sån omänsklig smärta.
Nej, men de här barnmorskorna som tog emot mig, de snackade ju ganska lite engelska.
Lena har svårt att förstå exakt vad det är barnmorskorna egentligen säger. Men det verkar som att de insisterar på att ta ut barnet med kejsarsnitt.
Men alla tunisiska mammor gör ju kejsarsnitt. Jag tror att det har med ekonomi att göra, alltså att de tjänar pengar på det. Så jag försökte säga att om det inte blir några komplikationer så vill jag föda normalt. Men de tjatade och stod och pratade över huvudet på mig. Och jag förstod inte vad de sa och de förstod inte vad jag sa. Och ja, när smärtorna var som värst så upplevde jag väl att de hade väldigt lite förståelse för att jag ville göra saker på mitt sätt. Det var ju som att de blev sura på mig.
Än så länge finns det ingen läkare på plats.
Ja, jag fick bara sån ångest och undrade vad den där läkaren var som skulle ta emot ungen. Och ja, han är på väg, sa de. Och jag bara, men okej, om ungen kommer innan läkaren är på plats, har ni liksom tillräcklig kompetens att ta emot det här barnet då? Nej, det hade de ju inte då. Ja, men till slut så kom läkaren då och då hade det typ gått så långt att det egentligen bara var att pressa ut ungen.
Det var ju på natta, jag husker inte om det var 3-4 kvart på 5 när hon ringde igen och sa att vi hade fått datter, ja. Så jag husker det gott. Uansett hur vondt det var, så var det liksom hodet upp och stolte far, och selv om jag inte har hållit ungen min, men det är första unge, så det var ju ganska stort.
Det är en flicka och hon ska heta Sofia.
Ja, jag märker ju att saker förändras lite i det ögonblicket som Sofia kommer. För då får ju jag vara mamma igen. Och ja, det är ju som att ångesten och depressionen som avtar lite i styrka. För nu har jag något som jag kan bry mig om. Och jag har något att älska med hela min själ. Och ja, som sagt, jag får vara mamma igen.
Lena har utreseförbud. Så hon och Sofia blir kvar i Tunisien. Nora är fortfarande med pappan. Samtidigt har Daniel Backe tagits till Bouchoucha, det stora häktet i Tunis. Daniel vet inte om det där och då, men gruppen som Lena hade anlitat, ABP World Group, har hamnat i problem i Italien i samband med ett annat ärende. Gruppens vd har arresterats och nu har Interpol riktat blickarna mot Pelle och Daniel.
Då bodde vi i häktet i Bouchoucha. Och det var ju ett riktigt skithål, alltså. Det var riktigt brutalt. Betongrum, liksom typ 80 pers. Du har får en vass matta. Och lycka till att hitta en plats ungefär. Liksom. Och sen är det ett hål i golvet som toalett. Liksom.
Häktescellen är överfull. Full av människor som väntar på rättegångar, domar och förflyttningar.
Så det var, du hade ju liksom galningar, du hade liksom folk som var desperata och du hade liksom kriminella. Så att det var ju slagsmål i ena hörnet och hade psykoser i andra hörnet. Liksom, och någon som stod och kräktes där borta. Liksom, så att det var en jävla vet du, mishmash av alla möjliga sorter.
Daniel är misstänkt för kidnappning, vapenbrott och så inbrott. Han behöver få en chans och förklara sig för någon.
Vi blir ju redan nu börjar vi också bli inkallade till förhör med förundersökningsdomaren. Vi berättar allt. Helt öppna kort mot honom. Han noterar, han ställer frågor, liksom förhöret fortskrider. Inga problem. Och så här håller det på i några dagar, liksom, att vi får prata med honom.
Domaren som förhör Daniel verkar lyssna på honom. Det verkar som att i alla fall han förstår. Han börjar se saken från Daniels perspektiv.
Ja, vad vi noterar efter några dagar med förhör med den här förundersökningsdomen, då tar han bort handfängslen på oss. Han säger att de här killarna behöver inte ha handfängsel. Och då bara, okej, här har vi ju någon progress av något slag, tänkte jag då. Han lyssnar ju på oss. Så att här har vi någon som inte är korrupt, helt enkelt. För han börjar ju se bilden som den faktiskt är.
När förhören är avklarade återstår det bara att skriva under förhörsprotokollen och skicka iväg det.
De gick in med våra förhörsprotokoll och sa att nu ska ni skriva på det här. Och det stod på arabiska. Och jag sa liksom att jag tänker inte skriva på det här, för jag vet inte vad som står. Utan jag måste ha en tolk. Okej, då gick det ett tag. Och sen kom det en tolk. Så han liksom presenterade, ja, jag är tolk här, liksom, och här med identifikation. Liksom. Och han tittade igenom förhörsprotokollet. Och jag liksom ställde liksom frågor. Liksom att, står det så? Står det så? Står det så? Är det så här? Vi sa så, är det med? Liksom och så där. Han bara, ja, men det, ja, jag hittade det här. Så han bekräftade att okej, det är som vi har sagt. Okej, men då så. Då en tolk har gått igenom det här med oss och det ser okej ut. Då skriver jag på.
Daniel vet att det är ett viktigt förhörsprotokoll, eftersom att just det kommer att användas som bevis i en kommande rättegång. Han förklarar i protokollet att han nekar till anklagelserna, att det inte finns några vapen och att han var där som Lenes vakt. Nu hoppas han på att den där domaren, han som inte verkade vara korrupt, ska ta emot det påskrivna förhörsprotokollet.
Men och sen kommer det där förhörsprotokollet in till förundersökningsdomaren. Och han liksom säger, men vad fan är det här för någonting? För då, den här tolken, han har ljugit alltså. Han ljög alltihopa. Så det förhörsprotokollet vi skrev på, det är snutens linje alltså.
Vad stod det där?
Ja, vapen, kidnappning och allt det här liksom. Ja, och då har vi då liksom erkänt på det här. Så att de hade ju gått extra steget för att lura oss att det här var en tolk. Han var ju bara en snut som jävlades. Han bara bullshittade oss sådär.
Nu börjar den tunisiska polisens arbete med att bygga ett åtal som kan presenteras för en domare. Och det ska visa sig vara en lång och komplicerad process. I väntan på det flyttas Daniel från Bouchoucha-häktet till det ökända tunisiska Mornagia-fängelset.
Det, när man kommer in i fängelset och man börjar liksom prata med andra fångar och förstå att det här systemet är så jäkla igenkorkat att det här kommer ta tid oavsett. För att i Tunisien så sätts alla i fängelse. Alla ska in i fängelse. Det är liksom, det är business för dem alltså. Så det handlar inte om att kriminella ska in i fängelse, utan alla ska in i fängelse. Och det betyder ju att systemet är otroligt igenkorkat. Allting tar tid alltså. Och det är ju med design, i och med att du har en korrupt poliskår som tjänar pengar på att arrestera folk. Och blir du arresterad, oavsett om du är kriminell eller om du är oskyldig, men blir du arresterad, då har ju staten arresterat dig. Och staten har aldrig fel. Så att då är du på något sätt en kriminell.
Tunisien är enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex ett av världens mer korrupta länder. Fängelset i Mornagia har kritiserats av FN och människorättsorganisationer vid flera tillfällen. Amnesty har varnat för att det pågår tortyr i fängelset. Det är dåliga förhållanden. Smutsigt, överfullt och farligt. Det är dit Daniel tas.
Vad de gör är att de tar 290 sängar och skjuter ihop. Mm. Ja, då har du, ja, det blir ligga i springa liksom.
Så du låg där med två, ja, andra gubbar liksom.
Ja. Och sen så ligger det någon under sängen och sen har du en våningssäng där ligger flera uppe på liksom. Ibland kan det ligga någon i fotändan liksom. Men golvet är också fyllt med folk som ligger och liksom det ligger folk överallt ju liksom. Det är liksom, det är som en kötttsunami har vält in över golvet liksom.
Fängelset består av olika celler som är fyllda med människor. Daniel får flytta in i en cell på 60 kvadrat tillsammans med ett 60-tal andra män. Det är fullt av sängar, människor och skräp. Det är bråkigt och när det blir för stökigt dyker vakterna upp.
De drog iväg en kille och satte tvångströja på snuten alltså. Och så spör de skiter nu liksom, och släppa iväg i ett annat rum gjorde de.
Och var liksom, man kan inte ingripa heller liksom.
Nej, det går inte. Det där ska du inte göra någonting med, vet du. Då är du i tvångströja nästa gång. Liksom, han skrek ju gorma som fan. Så de drog ut han, slog på han en tvångströja på han liksom.
Hur illa såg de honom liksom?
Ja, det tystnade väl efter ett tag gjorde det. Så att...
Fy fan.
Jajamän. Välkommen till Tunisien.
Min dom blev att jag fick 6 månaders villkorat, vilket betyder att om jag gör något under de här 6 månaderna så hamnar jag i fängelse.
Lenas och pappans relation blir dramatiskt försämrad efter den misslyckade operationen.
Ja, och såklart blev ju pappan ännu mer låst och arg och kontrollerande just för att jag hade, som han sa, använt mig av de här soldaterna som skulle kidnappa henne. Och han stod ju kvar vid att han hade tagit med henne till Tunisien med mitt godkännande. Och att jag hade dragit igång hela den här operationen som gjorde så stor skada på massa människor.
När 6 månader har gått har Lene rätt att lämna Tunisien. Så hon återvänder till Norge. Utan Nora. Och dessutom med ett spädbarn. Sofia.
Jag träffade Vladimir på flygplatsen. Och jag bara grät. Eller jag kunde hålla tillbaka lite i början och så. Så det var väldigt rörande. Och så satte vi oss i bilen och skulle köra hem. Och alltså, tårarna bara rann. Det var så konstigt att vara i Norge igen. Tårarna kom ju för att jag var tvungen att resa ifrån Nora. För där och då vet jag ju inte hur lång tid det kommer att dröja innan jag ser henne igen. Om jag någonsin kommer att se henne igen. Om jag ens kan åka till Tunisien igen.
Det följde som om du må binna allt på nytt nu.
Vladimir, Lenes man och Sofias pappa.
Så vi hade barn samman, men följdes som om vi må först starta dejta igen. Liksom det nästan som det följdes. Så ja, det har vært skikkelig berg- og dalbane, som sagt, på både godt og vondt.
Tunisien har inte skrivit på Haagkonventionen, det internationella regelverket som reglerar hur sådana här situationer ska skötas. Om Tunisien hade gjort det så hade Nora kunnat skickas tillbaka till Norge och så hade man kunnat pröva vårdnadsfrågan mellan Lene och pappan där. Men eftersom att de inte har skrivit på konventionen så blir det istället en fråga för tunisiska myndigheter. Och det kanske finns de som undrar varför Norge i det här fallet inte bara kan hämta hem Nora. Hon är ju norsk medborgare, eller hur? Och Lena har ju rätt att vara med henne.
Det som jag upplever är det som kanske människor har lättast att ta till sig. Det är om man vänder på det.
Här är Erika Neiglik på Utrikesdepartementet i Sverige.
Tänk att jag bor här med mitt barn. Och så kommer ett annat land som inte har skrivit under Haagkonventionen eller någonting. Och jag har ensam vårdnad här i Sverige över mitt barn. Men så kommer ett annat lands myndigheter, deras UD eller deras ambassad och säger nu måste ni se till att skicka tillbaka det här barnet till vårt land för det är föräldern här som är ensam vårdnad. Det skulle vi aldrig acceptera. Vi skulle säga här i Sverige gäller svenska lagar. Om föräldern i det andra landet vill, varsågod och driv en vårdnadsprocess här i Sverige.
Det här är ett tankeexperiment som Erika målar upp. Vad hade vi i Sverige sagt om tunisiska myndigheter krävde att få ett svenskt barn utlämnat till Tunisien? Vad hade vi i Sverige sagt om ett tunisiskt vaktföretag kom till Sverige och hjälpte föräldrar att plocka svenska barn från svenska dagis och lämna landet med dem? Det är ett sätt att se på det. Ett tankeexperiment, som sagt. Baserat på vad som är rationellt. Men problemet i många av de här situationerna är att det sällan är rationalitet som styr föräldrarnas val. Det är som att en förälders kärlek och längtan efter att vara med sitt barn är så stark, så intensiv, att den inte går att rationalisera. En förälder är redo att göra allt för att vara med sitt barn. Till och med att anlita företag som hjälper till att återhämta eller kidnappa barnen.
Jag kan verkligen inte rekommendera det, samtidigt som att jag som sagt på ett personligt plan förstår att man blir desperat och vill liksom hitta alla möjliga lösningar.
När Erika Neiglik på UD har gått igenom fallen med bortförda barn har hon sett vissa mönster. Så här, när det kommer till Haagkonventionsärenden, alltså barn som är bortförda till länder som har skrivit på konventioner, så är det vanligare att det är mamman som har tagit med sig barnen utomlands. Men när det kommer till icke-konventionsärenden, som i det här fallet, så är det alltså vanligare att det är pappan som har åkt utomlands. Den industri som jobbar med att hämta tillbaka barn är svår att granska. Vissa av företagen använder sig av ganska aggressiv marknadsföring. Och det är inte heller helt lätt att veta hur framgångsrika de här företagen egentligen är. New York Times-journalisten David Jaffe Bellon har ägnat mycket tid åt att researcha den här industrin. För att förstå varför den överhuvudtaget finns.
Yeah, I mean, I think that there's sort of a, you know, a basic kind of capitalist explanation, as there are for almost every industry, right? There's a market for this because the legal process is so difficult, and because this is happening, you know, relatively often, there are enough situations in which enough people are willing to pay a lot of money for this service that it makes sense as a market.
Men mer än de marknadsmässiga förklaringarna så är industrin onekligen ett resultat av ett misslyckande, enligt David.
The existence of the industry is testament to the failure of the system and to the difficulty of adjudicating international disputes. There isn't a good mechanism for dealing with these kind of disputes. The Hague Convention is like theoretically a good way to approach it, but in practice countries don't follow the rules, and that's why there's an opening for this industry to exist.
När man läser om de här företagen och deras tjänster så finns det ett, ska man säga, genomgående tema. Det talas i termer av vad som är rätt och fel, vilka som är de goda och vilka som är de onda. Enligt många av företagen är det tydligt: de onda kidnappar och de goda räddar.
There's a real kind of sense of self-righteousness in how a lot of these operators conduct themselves. And, you know, a lot of them will also argue that, you know, they love kids, that the reason they went into this work is because they really care about child welfare, that they're just disgusted by situations in which one parent flees with the child, that that's, you know, deeply, deeply wrong, and that they feel like they're writing a wrong.
För att lära oss mer om den här industrin och om de som arbetar med det, hörde vi av oss till en person som har gjort det här kanske mest av alla.
Keith Shapirius is my name. I'm a private detective, or as some people like to say, private investigator.
Det här är Keith Shapirius. Han finns i Australien. Och han har jobbat med det här i mer än 50 år. Han har enligt honom själv hjälpt till att hämta mer än 100 barn från olika länder genom sin karriär. Han har varit i Asien, i Mellanöstern, Östeuropa, överallt.
I guess one of my main motivations is I love children. I don't like seeing children suffer because the parents are not getting on, because the parents are arguing, and children don't know what's going on around them. They should not suffer. So I go and do my best.
Keith berättar att det vanligtvis går till så här. Han blir kontaktad av en förälder som vill ha hjälp med att hämta sitt barn. Och då blir det upp till Keith att bestämma huruvida han vill ta sig an fallet. Han gör en sorts bakgrundskoll på föräldern som har hört av sig. Han pratar med anhöriga, går till deras arbetsplatser, kanske besöker kyrkan där föräldern brukar vara. Allt det här för att bilda sig en uppfattning om huruvida det är rätt att ta sig an fallet.
And the first thing is to sit together, go through it all, see why the child was abducted, why it was stolen, and who took it. I like to find out or get the knowledge that I'm doing the right thing by the parent I'm working for, and for that reason I would accept probably 3 out of 5 cases, and in the other cases I believe they're with the better parent, and I won't get involved.
Keith gör helt enkelt en egen utredning om vilken förälder som är bäst lämpad att få barnet. Han säger att i 3 fall av 5 så bestämmer han sig för att inte hjälpa föräldern som frågar. Han gör då bedömningen att barnet har det bra som det är. Och det är det här som är det centrala här. För det är Keith som gör den bedömningen. Inte myndigheterna. Keith gör det.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal. Det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni har redan hört om ett jobb som Keith gjorde. I Italien, i kuststaden Genua. Ni vet, med mamman, Angelina och barnen som lekte nere vid vattnet. Och mannen med solglasögonen vid kaféet. Keith är mannen med solglasögonen.
So I arranged for someone to meet her and lock her in. By the time she came out, we had the child on a fast boat and up around the coast to well away from Italy.
I Keiths version av den här berättelsen är barnens mamma, Angelina, prostituerad. Helt enkelt olämplig att ta hand om barn. Och det är därför han, tillsammans med barnens pappa, sätter barnen i en speedboat och åker iväg från Italien. Det var alltså därför de gjorde det. För att hon var prostituerad. Men lycka till med att faktakolla den uppgiften.
And the children were just absolutely so happy. They were just laughing and smiling and chatting to their father every day, which made me feel so elated and so happy that I was able to connect those children. I just wish I had a lot of years left to be able to do this. And I turn 80 next birthday, but still going strong.
2012 väntar Daniel Backe på att den tunisiska förundersökningen ska lämnas in till en domstol. Men det drar ut på tiden och Daniel sitter fast i Mornagia-fängelset.
Jag undrar hur det var att tänka liksom hem på din familj i Sverige, morsan och Melody och alla
de där. Nej, det var inget att tänka på. Okay. Nej, det fanns inga resurser att tänka på sånt. Okay. Och det gjorde jag, det beslutet tog jag ju jävligt tidigt också.
Hur då?
Jag gjorde liksom en mental notering att nu måste jag omprioritera allt och tänka liksom bara här och nu.
Intressant.
Ja, den här lilla kvadratmetern jag står på, det är den som är prioriterad just nu. Liksom det jag kan kontrollera, det ska jag fokusera på. Jag kan inte kontrollera på vad som händer där ute och då ska jag inte lägga ner någon energi på det heller. Liksom.
Det känns som att det är lättare sagt än gjort.
Ja, men kommer man till ett liksom extremt scenario så då kanske då finner man sig själv där och då måste du prioritera helt enkelt.
Så hur såg prioriteringen ut då?
Ja, det jag kan påverka kan jag påverka. Allt annat släpper jag.
Fängelset i Mornagia är en samling baracker. Mitt ute på den tunisiska landsbygden. I mitten av fängelset finns en stor rastgård, helt i betong. Förhållandena är dåliga. Toaletterna som bara är ett hål i golvet stinker. Det är sopor och råttor och skit. Sängarna är också fyllda med vägglöss. De fyller madrasserna i stora klasar. Tusentals små löss som äter på dig på natten. När Daniel vaknar på morgonen ser han hur hela madrassen är prickig av blod. Han är en av få västerlänningar där. De hade kunnat vara lätta byten i fängelset. Men Daniel upplever ändå att de blir lämnade i fred.
Generellt sett så var det ingen som riktigt vågade gör någonting heller. Alltså, de var väldigt avvaktande mot oss. Och jag kan tro att, jag vet väl att i den här världen så har du en massa tatueringar och liksom rakat huvud liksom och kanske är lite välbyggd om man säger så. Då ser man farlig ut också.
Mm.
Sen att jag är väldigt snäll, det vet ju inte de någonting om.
Men jag tycker inte du ser så farlig. Nej. Men du är gaddad också. Eller?
Ja, precis. Alltså. Ja, okay. Ja, visst. Så det var ju så, när man är ute på gården liksom, så här, och går runt i ett linne och sådär. Liksom, så ja, man blir lämnad i fred också. Det blir man.
Mornagia-fängelset är segregerat. Olika grupper bor i olika delar. Tunisierna på ett ställe och västafrikanerna på ett annat. De få västerlänningar som finns på ett tredje. Det krävs tid för att förstå hierarkierna och strukturerna. Daniel bestämmer sig tidigt för att bara fokusera på det som han kan kontrollera. Och det blir träningen. Han börjar träna. Mycket.
Och så mycket armhävningar, mycket benböj och sådär. Och sen efter vart, när jag fick mer kompisar i fängelse, jag varit väldigt bra. I samma paviljong så finns det ett rum där afrikanerna bor, primärt västafrikaner då. För det är väldigt segregerat i fängelser. Men vi blev väldigt bra polare, blev vi. Så vi tränar mycket ihop då. Och då blir det liksom brottning och boxning och lite sådana där grappling-grejer och sånt där och som vi gjorde ute på gården. Så det blev liksom en del av våran vardag. Och det var mycket sportsmanship liksom så där mellan oss. Liksom att vi var bröder där inne.
Daniel inser också att han har bättre koll än de flesta där inne på hur man tar hand om sin kropp. Och ryktet sprider sig.
Jag är väl inte hel idiot när det kommer till liksom skador och medicin och sånt. Så att hade de problem med någonting, då kom de hellre till mig än att de gick den här jävla voodoo-doktorn som jobbade på fängelset då. Ja, för han skadar ju mer än vad han nyttar liksom. Mm. Så han var ju livsfarlig då.
Fängelset har en kiosk där man kan köpa läsk och cigg och kakor. Det är en diet som tär på kroppen efter ett tag. Daniel behöver vara smart för att hålla kroppen i skick.
Det de vill att du ska göra, de vill att du ska förfalla. Det är principet bakom fängelse. Du ska förfalla, både, inte bara mentalt men också fysiskt ska du göra. Då, min tandborste, det var ju en sån här, du vet, sån här förseglingsring från en colaflaska som är lite taggig, vet du. Du vet när du öppnar en colaflaska liksom, och då är det en liten förseglingsring kvar där. För den är lite taggig på insidan. Det var min första tandborste jag hade liksom för hygien då, tandhygien.
Jag står så av vilket lugn Daniel har när han pratar om allt det här. Han sitter alltså fängslad på en plats som andra har beskrivit som ett skräckfängelse. Men han är helt fokuserad på bara att ta sig igenom dagarna. Det är en sorts mental styrka som för mig framstår som helt övermänsklig. Kanske har det att göra med hans tidigare yrkesliv. Ett liv där han slagits mot somaliska pirater och haft små djävular på axeln, 100 meter under vattenytan. Han har levt. Och när han kommer dit i fängelset så vet han det. Att det inte alltid är lätt att leva.
Världen är, det är ingen jävla smurfby alltså. Utan det är hårt ute i den stora världen.
När förundersökningen presenteras för domaren står det att Daniel har gjort inbrott i en lägenhet med en automatkarbin. En bizarr anklagelse som inte stämmer enligt Daniel. Det finns inga bevis. Så domaren skickar tillbaka förundersökningen. Och allt måste börja om igen. Under tiden får Daniel vänta i Mornagia-fängelset där han nu börjar lära sig mer om hur livet där inne kan se ut.
Nej, alltså folk slåss. Det är mycket folk på en liten yta. Folk är frustrerade. Så jag kommer ihåg, oftast är vi ute på rastgården, men ibland händer du in i cellerna också. Och då är det ännu trängre. För då har du ju liksom sängar och sen har du liksom möbler där inne också. Det är såna plaststolar och koppar och grejer. Det är alltid någonting som flyger i luften liksom. Så att det är som en jävla cirkus då. Så att det kan bli fullt jävla tokslagsmål längst ner i rummet. Och folk bara trycker sig dit liksom. Men jag bara sätter mig ner. Så här, stormen måste bara gå förbi liksom. Jag involverar mig inte liksom så där, utan jag hade ju liksom rykte av det som att om inte ni jävlas med mig så jävlas inte jag med er liksom. Fan, jag var ju inte så jävla rädd för konflikter liksom. Jag har ju haft lite andra jobb. Så att det här var ju liksom inga konstigheter, och sen har jag kampsport i ryggen också sen förut har jag sett.
Daniel ser slagsmål ofta och han försöker hålla sig undan.
Folk blev knockade eller så här. Men oftast när någon åker ner eller som att någon som ger upp, så brukar den stora massan sära på dem. Mm. Ja. Problemet är ju när snutarna kommer, för de människorna kommer ibland inte tillbaka om man säger så. Alla har kniv i fängelse. Jag hade flera knivar, men jag hade dem till att skära morötter med. Men och det är ju, vi gör ju egna av burklock och grejer så här, så vi bygger ju egna.
Hur då?
Ja, typ får du tag i en burk tonfisk, då sparar du locket, filar till det lite mot betonggolvet liksom så det blir lite vasst, och sen har du en kniv liksom. Du viker till den lite grann så där. Den var en kille som hade snuten hade väl drömt till han. De hade väl inte fått cigaretter eller sånt där, för de kommer ju att ta sina grejer gör de. Och då hade han blivit förbannad, och så hade han dragit fram en kniv och så hade han snittat snuten i trynet han gjort. Och då hade det liksom blivit stort larm och alla snutarna flyger på han, släpar iväg han in i liksom förhörsrummet, och så spör de skiten ur han. De hängde upp han i fötterna så, och jag tror de knäckte ryggen på han, gjorde de. Om det var med flit eller inte, det vet jag, men de gick väl för långt helt enkelt, så att han dog, gjorde han.
Hemma i Sverige har Daniels anhöriga börjat arbeta med att få ut honom. De ligger på utrikesdepartementet, sitter i möten med tunisiska människorättsaktivister och ministrar. Daniels rättegång skjuts upp gång på gång på gång. Antingen för att domaren inte tycker att förundersökningen håller måttet, eller av enklare anledningar, som att fängelset inte har lyckats ordna en skjuts till rättssalen. Det skjuts upp med 3 månader, sen 6 månader, sen 3 månader till. När rättegången till slut kommer blir domen något helt annat än vad Daniel och Pelle hade tänkt.
Idag kom domen mot Daniel Backe från Sala som suttit fängslad i Tunisien sedan november 2012, misstänkt för att ha deltagit i förberedelserna för kidnappningen av ett barn. Daniel Backe döms till 6 år, hans kollega får 12 års fängelse, det säger UD:s pressjour. Han ska enligt företaget ABP World Group varit i Tunisien för att skydda en kvinna.
Daniel döms till 6 års fängelse och Pelle till 12. De döms för att ha planerat en kidnappning och för att ha tillhört en, citat, kriminell grupp. Både åklagare och försvarsadvokater överklagar domen. Men Daniel och Pelle inser att de kommer behöva vara kvar i Mornagia länge. Och då får de plötsligt nya gäster i fängelset. Det är då de kommer. Katterna.
För att det är mycket sopor och skit i fängelset och då blir det råttor. Råttor är ett problem. Och då gör de så här att de samlar ihop en jävla massa vildkatter i en lastbil och så kör de in i den mitt i fängelset och så dumpar de flaket och alla katterna åker ut. De som har överlevt då, de får ju leva i fängelse. Så de får klara sig bäst de vill genom att jaga råttor och äta skräp och sådär. Så det finns sju jävla mycket katter alltså. Jajamensan, katter överallt alltså.
Hur mycket
då? Ja, det vet jag, jag har ingen aning alltså. Men kom ihåg, en gång så gick jag på tidigt i morgon, tittade ut genom fängelsedörren och sitter liksom i en cirkel liksom, jag tror vad fan, med dussin katter liksom. Det ser ut som ett jävla kattmöte liksom. Och vad fan gör de liksom? De är möte liksom.
Ja. Så du hade den katten?
Ja, alltså och visst alltså, så att, och katterna, de får ju ofta stryk. Ja, visst alltså, de sparkar dem och vakterna slängde upp katter på taket, vet du, och de steks ju ihjäl där uppe. Så att ibland fick vi betala cigaretter för att få ner dem liksom.
Varför gjorde de det?
Ja, sadister. Ja, och en gång, vet du, då kom det ut en kille, han hade en katt i handen och så bara slängde den i väggen. Han var förbannad på katten. Han bara, jävla katt, jävla, slängde den i väggen. Och då stod jag med min 5-liters dunkan och tränade. Så jag slängde en sån i ryggen på mig. Jag bara spruta vatten överallt liksom. Men så här, åt han, gör det där igen, då blir det mer än bara vatten liksom. Nej, man blir bara förbannad alltså. När de misshandlar djur alltså, då blir man bara förbannad. Man ser liksom svart nästan alltså. Man ville bara reagera. Och vi gjorde det jävligt klart att liksom, spöjar ni katter framför oss, då spöjar vi er. Helt enkelt. Men det är inte bra. Det är inga bra människor. Det är...
Men slog katterna?
Liksom. Ja, sparkar då. En gång så kom det liksom en liten jävla kattunge liksom trippandes. Jag var ute och träna. Och ena ögat hängde ut. Jag hade fått en spark i huvudet och så att ögat hade väl lossnat antar jag. Och ämlig och jävligt liksom sådär. Så att tänkte, vad fan ska jag göra nu liksom? Men jag hade ju lite stash med medicin. Så att jag hade antibiotikum hade jag. Så då tänkte jag så här, fan jag har 500 milligram tabletter. Hur fan ska jag dosera då för en 50 grams katt liksom? Så att, men jag målde upp den här tabletten och så fixade jag lite sardiner och grejer och mosa till och blanda antibiotikum där. Och sen så höll jag på med en regim där och tog hand om den där lilla fan. Ja, i en vecka kanske då. Men han blev ju frisk alltså. Han blev en liten enögd piratkatt alltså. Så att när han började liksom leka och tvätta sig själv och sådana grejer, då visste man, fan det här funkar ju liksom. Så jag bara experimenterade. Sen sprang han ut igen och liksom ut i fängelse och levde sitt liv. Jag vet inte hur det gick för honom sen. Alltså, men det var också en sån här liten... Några dagar av mitt liv som gick åt och var jävla veterinär. Liksom.
Daniel och Pelle tar hand om katterna i fängelset. Och på något sätt är det som att det sprider sig. Inte bara mellan fångarna, utan mellan katterna också. Att de där två svenskarna är att lita på.
Det var som att det gick någon... någon jävla kommunikationstråd i på kattnyheterna där att gå till den här cellen, för där sitter det i alla fall två killar som ger lite mat och är lite hyggliga. Då.
Daniel och Pelle börjar förstå hur de ska göra för att överleva i fängelset. De får lära sig vad den viktigaste valutan är. Sigpaketen. De bygger upp ett lager av cigaretter som de sen kan byta mot mat. Dagarna fylls av det och delar till sig en säck lök för några paket cigg som man sen kan byta mot något annat. Efter 3 år i Mornagia-fängelset 2015 kommer en ny dom. Daniel och Pelle får ett sänkt straff. Den här gången döms Daniel till 4 år och Pelle till 10. Daniels anhöriga har slutat bry sig om de olika domarna. Det går ändå inte att vinna där. Nu satsar de istället på något annat. Att driva processen så långt det går till den sista instansen, till högsta domstolen. För när de får en dom där så kan de börja på ett annat spår. Att få en benådning av Tunisiens president.
För då hade väl gått 3,5 år då. Och sen så... Och det skulle behöva gå 4 år innan de kunde benåda mig, tror jag.
Och efter ett tag så kommer beskedet.
Så att det drog väl ut lite på tiden det där, tror jag. Jag var för mig att det var någonting. Jag kommer inte ihåg alla detaljerna korrekt kanske. Men det var i alla fall i sammanband med det. Jag fick ju veta liksom att ja, din benådan har blivit godkänd. Men de kunde inte släppa ut mig. För de kunde inte garantera min trygghet. Så att de sa det att vi väntar lite och sen kommer det ut då. Jag tror jag satt benådad i fängelse typ en månad eller något sånt. Och liksom bara väntade på att få komma ut. Och sen så... fick jag höra igen, genom djungeltrumman då att imorgon klockan 5 på morgonen var redo. Ja, okej, okay, så att, och då gick jag ju runt och började säga hej då till alla i cellen liksom och så där. Packa grejerna liksom och fördela grejer och sånt liksom, till folk som är kvar. Och sen ja, klockan 5 då hör man nyckeln i dörren liksom. Och då är man ju redo. Man har inte sovit så mycket då. Vet. Man har ju bara väntat.
Daniel har suttit inne i Mornagia-fängelset i 4 år. Nästan exakt. Och nu, för första gången, ser han utsidan.
När man fick se en horisont igen efter 4 år, då tog man ett steg tillbaka. Så man bara... Liksom. Ja. Det var också, det är en sån där känsla som sattes i ryggmärgen. Liksom. Mm. Nej, men du har inte sett en horisont på 4 år, sen ser du en horisont plötsligt. Det är en wow-upplevelse. För du tar ju horisonten för givet i den tiden, eller hur? Och sen så tar bort den där horisonten och ersätter den med en jävla betongmur i 4 år. Och sen när du kommer ut och de öppnar fängelseportarna och så bara... Ja, det fortsätter. Så att det blir verkligen det här paus i steget. Och man liksom... Shit, liksom... Skön känsla, wow-upplevelse liksom. Halleluja moment som man säger. Ja visst alltså, det var verkligen så här.
När Daniel landar på Arlanda tas han emot av familj och vänner och ett stort pressuppbåd. VLT intervjuar honom på flygplatsen.
Otrolig omställning där det. Just, man måste ju suga in atmosfären. Klockan 5 i morse då var jag fångatagen av gorgen här i en liten cell och nu står jag här liksom med familjen igen, så att det är en himla fin känsla.
Hur mår du nu?
Det vet jag inte än. Jag har inte ställt om mig än. Alltså, som sagt, det första jag gjorde när jag kom till Paris, det var att ta mig lite rödtjut. Så att nu känner man sig som människa igen. Liksom. Så nu ska jag bara ha lite bacon när jag kommer hem. Känner man liksom...
Daniel blir benådad. Men den andra svensken, Pelle, blir det inte. Han får sitta kvar i ytterligare 2 år innan han också kommer ut.
När Daniel fick 4 år och Pelle fick 6 år. Då fick väl egentligen något strängare straff, men de satt av 4 och 6 år.
Vi är hemma hos Lena i hennes radhus i Stavanger. I hennes knä ligger Tom, hennes katt som hon tog med sig hem från Tunisien. Senaste gången Lena träffade Nora var 2015. Idag är Nora 13 år gammal. Sofia, med barnet som föddes på sjukhuset i Tunisien, fyllde alldeles nyss 6 år. Precis när vi ska avsluta intervjun kommer Sofia in i rummet.
Hallå?
I det här programmet har vi översatt Lenes röst. Men här är hennes riktiga.
Hej vännen.
Jag tror att det var lite stas att du ska vara journalist här då.
Nej, men du kan bara komma in och hälsa. Du trengs ju där och lade stille här hemma dig.
Hallå.
Hej.
Vad heter du för då?
Sofia.
Anna, det här är en journalist som kommer med mikrofonen.
Som ska snacka om Nora med mamma. Ja. Och det följdes kanske lite gott ut för mamma. Men det var något som spurte om hur hade lust, så sa hon ju okej. Ja.
Det är lite bägge delar, vet du. Det är ju ganska vondt att snacka om det, och samtidigt så är det gott på samma tid.
Kan du fortälla mycket med Nora?
Hon är min stora syster och jag är en jenta på 13, tror jag. Och så ser hon ganska grej ut och sånt. Så önskade jag att du var hos mig akkurat nu. Som att jag hade en stor syster. För några gånger är jag egentligen lite lei mig för att jag inte har en stor syster eller en stor bror akkurat här nu. Eller mest en stor syster då.
Tusen tack.
Varsågod.
Lena säger att hon idag har god kontakt med pappan. Han har nyligen bett henne att skicka lite böcker på norska till Nora. Men nu är det snart 7 år sedan hon träffade Nora. Hon och Vladimir bor här i huset tillsammans med Sofia och deras senaste tillskott, en liten son. Huset har 3 sovrum som det är nu. Vladimir säger att det finns en lösning på övervåningen. Det går att sätta upp en till vägg och få ett sovrum till. Ett till Nora, om hon kommer hem. Men än så länge har de inte satt upp den där väggen.
Vi behåller det här intill vidare. Gipsvägg kan man sätta upp på en halvdag.
Idag jobbar Lene själv med barn. Hon tänker att det kanske har att göra med det hon har varit igenom. Hon säger att det egentligen inte är ilska hon känner. På norska sinne.
Nej, jag ser väl egentligen sinne mer som en reaktion på känslan sorg. Att för många är det kanske enklare att känna på sinne än att faktiskt känna på den bundlösa sorgen som ligger i oss. Nora känner jag i hver jeg selger i kroppen min.
Hva kjenner du, selv om du ikke har sett meg på mange, mange år?
Jeg kjenner at hun venter bare på den dagen der vi treffes igjen. Og
når du får se Nora igjen, da. Hva vil du si til henne?
Jeg holdt på å si det var 2 ting som poppet opp. Jeg elsker deg over alt i verden, og unnskyld. Det kom til meg. Unnskyld for at jeg har satt hun i den positionen.
Du har lyssnat på det tredje och sista avsnittet av Fallet Nora. En serie som ursprungligen gick i vår systerpodd Skuggland. Och tack till alla ni som prenumererar på 30 Studio och stöttar det vi gör. Som prenumerant på 30 Studio får man tillgång till alla poddar vi gör. För att bli prenumerant, gå till 30studio.com eller via Apple Podcaster. Jag heter Love Lysarides. Producent för det här programmet var David Mer. Originalmusik av Anne Skog och Bell och även av Joel Lysarides. Vignetten är skapad av Tim Hindman. Lene Stockedals svenska röst är inläst av Janna Granström. Research av Anne Skog och Bell. Originalintervjun med Lene Stockedal gjordes av Lars Christian Överland i Stavanger 2021. I redaktionen ingår även Anna Åkerlund, Sara Lundin, Maria Hansson Botin, Mårten Trofast, Anne Skog och Bell, Martin Jonsson, Joel Silberstein och Åsa Secker. Skuggland är en produktion av Third Ear Studio. Vi är tillbaka här snart. Vi hörs.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.